Det är roligt att stå här igen och möta vännerna som jag har träffat vid några tillfällen tidigare. Ni som inte vet vem jag är så heter jag Robert Granat. Jag är gift med den där vackra kvinnan där nere. Vi har tre barn och vi bor i Nyköping. Jag har tjänat i olika församlingar sedan 2011. Och mina senaste tjänster som tog slut september förra året var i Jönåker och Runtuna i Nyköpingstrakten. Vad gör jag nu då? Jo, nu fuskar jag som gymnasielärare, på tal om skolan ni pratar om här. Medan vi väntar på vad Gud vill göra och hur han vill använda oss i framtiden. Men under tiden vi väntar så får vi vara i tjänster det vi är glada för. Och vi är här idag av den anledningen. Det är jätteroligt att vi får träffa er. Jag tänkte läsa en text som ni förmodligen aldrig har hört någon predika över. Det är ganska roligt när man får vara den första. Nej, det är kanske någon som har hört någon predika över det här. Det är från Titusbrevet kapitel 1. Titusbrevet kapitel 1. Och det är från vers 1 till vers 4. Ska vi läsa. Titusbrevet. Kapitel 1, vers 1 till 4. Överskriften är hälsning och min bön är att det här ska bli en hälsning till någon eller några idag också i den situation du befinner dig. Från Paulus, Guds tjänare och Jesu Kristi apostel, sänd att leda Guds utvalda till tro och till insikt om den sanning som hör till Guds fruktan. Och som ger hopp om evigt liv. Ja, evigt liv har Gud som inte kan ljuga utlovat från evighet. Och när tiden var inne uppenbarade han sitt ord genom den förkunnelse som har anförtrotts åt mig på Guds, vår frälsares befallning. Jag hälsar Titus, mitt äkta barn i den gemensamma tron. Nåd och frid från Gud Fadern och Kristus Jesus, vår frälsare. Amen. Låt oss gå till Herren i bön innan vi går in i texten. Herre Jesus Kristus, du är Bibelns författare, den budskap till oss, Herre. Och du vill göra ditt ord levande idag, Herre. Välsigna oss alla som är här idag. Att just det budskap som du har tänkt, Herre, får komma, Herre, ut ur min mun och in i mina åhörares hjärtan. Jag ber dig, hjälp mig. Tack för att du har gett oss idag i de underbara sångerna vi har fått sjunga. Och tack för Sjövikkyrkan, Herre. Denna plats, Jesus. Ett ljus och ett salt, Herre Jesus. Det är ett samhälle som är allt mer avkristnat. Jag ber dig, Jesus. Kom en ny tid över den här församlingen. Sänd hit arbetare till din skörd, Herre. Och ställ upp män och kvinnor i ditt rike på denna plats som ska tjäna dig. Jag ber om tillväxt, Herre, både andligt och numerärt, Jesus. Och att du ska fylla denna plats med människor som längtar efter att tillbe dig och läsa om dig i ditt ord och tjäna dig. Vi ber om det. Tack att allt vad du har utlovat den här församlingen, det ska gå i uppfyllelse. Vi ber om detta. I Jesu namn. Amen. För ett par dagar sedan när jag gick och la mig. När jag hade läst den här texten och funderat och trodde att jag hade klart för mig att jag skulle tala över den. Då låg jag och tänkte på hur man egentligen inleder ett brev. Och så tänker jag tillbaka. Nu för tiden skickar ju folk väldigt mycket e-mail och sånt här. Men ser vi tillbaka lite grann. Ja, ni som är här kanske fortfarande använder penna och papper. Och så brukar det ju vara så att man inleder med någon hälsning, va? Och på brevet så brukar det finnas en avsändare. Det brukar finnas en mottagare som man hälsar. Och väldigt snart i sitt brev så talar man ju om sitt syfte, va? Varför man skriver. Låt säga att jag ska skriva till något företag och så vill jag säga upp ett abonnemang jag har. Eller jag vill säga upp min tjänst eller jag vill skriva till någon. Då börjar jag inte med inleda och prata om idag är det 12 grader i Nyköping och jag har precis köpt en ny bil eller någonting i den här stilen. Utan ganska snart i inledningen på brevet så kommer man till det som är anledningen till varför man skriver. Vi har väl alla varit barn en gång, och då har vi skrivit brev som har varit kanske lite mer banala än så. Jag satt också och tänkte på det. Hur många här inne, jag gör en undersökning, hur många här har skrivit ett brev någon gång som börjar så här: hej, hur mår du? Jag mår bra. Ja, allihopa. Så skrev man när man var barn, va? Och det hade sitt syfte naturligtvis, va? Men brev är viktiga. Men det lustiga är att brev har sett ungefär likadant ut under årtusenden. När man studerar Bibeln och läser breven i Nya Testamentet, så ser man att de är upplagda precis som våra brev har varit. Även om de är förmodligen mycket, mycket längre än våra brev. Men det brukar börja med en hälsning, va? Och sen brukar det finnas en avsändare. Det kommer någon form av mottagare, nämns väldigt snabbt. Det brukar finnas i inledningen bön och åkallan, och det gäller oavsett om det är Nya Testamentets brev eller brev som skrevs vid samma tidpunkt då man åkallade andra gudar. Och sen följer brevets huvudsakliga innehåll, sen har man någon slags avslutning. Så skrev Paulus sina brev, så såg brev ut på Jesu och Paulus tid, och så ser brev ut idag ungefär också. Nu har vi läst den här texten. Det här är inledningen på ett brev som Paulus skriver till en av sina medarbetare som heter Titus. Enligt resten av brevet så blev han kvarlämnad på Kreta för att ordna det som återstod, står det. Paulus hade varit där och arbetat tillsammans med Titus och flera andra. Och när Paulus började resa vidare så fick Titus stanna kvar och ordna det som var kvar. Jag tittar lite grann på Titus. Det är intressant att veta vem var det som fick det här brevet. Ja, han nämns 13 gånger i Nya Testamentet i 12 verser. Och i alla gångerna i väldigt positiva ordalag. Det här var alltså någon som Paulus satte stort värde på. Och han dyker upp väldigt mycket i andra Korinthierbrevet där Paulus försvarar sig inför församlingen i Korinth och de falska lärare som han är nästlas in där. Så att Titus var en respekterad och välkänd person som Paulus skriver till. Nu är det så här, när du och jag skriver ett brev, en uppsats, eller vi skriver en berättelse, eller vi kanske håller en predikan eller ett föredrag, då brukar inledningen vara väldigt viktig. Man vill fånga åhörarna, va? Och man vill väldigt snabbt komma fram till vad det är som är det ärendet man har. Så att man liksom, och man brukar säga det, en Göran som har undervisat mig på bibelskolan för många år sedan. Jag tror inte det var i predik och konst, men det var andra ämnen. Men där fick man lära sig att när man ska predika, då ska man berätta vad det är man ska säga. Och sen ska man säga det, och sen ska man säga vad man har sagt. Och så är det ungefär med de här breven. Det börjar med att man vill väldigt snabbt komma fram till vad är ärendet, varför skriver jag egentligen? Sen kommer man till det och så broderar man ut det och så binder man ihop det till slutet. Så gör Paulus här också. Och det finns oerhört mycket i de här hälsningarna i breven i Nya Testamentet. Mycket teologi. Vi kan lära oss väldigt mycket om vem Jesus är bara genom hur Paulus hälsar på sina medarbetare i sina brev. Och jag tänkte faktiskt att vi ska ägna den här stunden åt den här inledningen i det här brevet. Sen får ni fundera på hur min inledning av den här predikan var. Om jag fångade er som jag sa nu att man ska göra. Och Göran som var min gamla lärare får ju undervisa mig ännu mer efter det här mötet sen. Och lägga till det som saknades. Må Herren skänka ljus över sitt ord. Jag har tre punkter och det är de tre personer som finns i inledningen. Paulus, vår Herre Jesus Kristus och Gud Fadern. Det är samma person, det vet ni va? Och sen Titus. De tre personerna vill jag säga någonting om. Och jag vill börja med Paulus här. Därför att han börjar med att presentera sig. Och så gjorde man. Och vi kan lära oss mycket av hur han såg på sig själv. Och det arbete han var inne i. Vi kan lära oss av hur han såg på församlingen. Bara genom att se hur han presenterade sig. Och då vet vi hur vi ska se på oss som är här också. Han börjar i vers 1 med att säga så här. Han presenterar sig som Guds tjänare, Paulus säger han. Och det vill jag säga, det är det allra första. Det är mycket viktigt att vi, hur vi än ser på oss själva, vilken uppgift vi har i Guds rike, om den är stor tycker vi, eller om den är liten. att vi alltid betraktar oss som tjänare. Ingen annan än Jesus Kristus är Herre i församlingen. Ingen av oss får uppträda som om församlingen var vår egendom. Eller ingen av oss får gripa makten över församlingen. För det finns bara en som har den makten, och det är Jesus Kristus själv. Du och jag är tjänare. Och när jag tittar på hur Paulus presenterar sin andra brev, Romarbrevet 1 till exempel. Han säger samma sak. Innan han nämner någonting annat så säger han: jag är Herrens tjänare. Och så får du och jag tänka också. Vår identitet, vilken nådegåva uppgift vi än har, så ligger den aldrig i den utrustning Gud ger. Där ligger inte vår identitet. Den ligger i att vi är Herrens tjänare. Vi är underställda honom. Och allting vi gör, gör vi för honom. Och han ska äran för allt han gör. Och vårat namn ska glömmas bort. Det enda namnet som ska stå fram, det är Guds och Jesu namn. Kan vi säga amen till det? Amen. Bra. Det var det första han säger. Sen kommer han till att han är Jesu Kristi apostel. Han presenterar sig som en apostel. Det betyder ungefär att han var ambassadör för Guds rike. Utsänd i ett fiendeland för att representera sin Herre och sin mästare. Och i den bemärkelsen är vi alla sådana. Min vän, du hör inte hemma här nere. Du är en del av en annan värld som ska komma. Och Jesus har sänt ut dig till att vara här nu. Och han har gett utrustning för att du, liksom en dykare som kliver ner i vattnet, så måste han ha syrgasutrustning på sig och överleva. Han gör samma sak med oss. Vi behöver utrustning för att överleva, men vi hör inte hemma här. Det här är inte vårt rätta element. Vårt rätta element, vårt hemland är himlen, säger Paulus. På det sättet är du och jag också ambassadörer. Och han såg på sig själv på det sättet. Ordet betyder också sändebud och budbärare. Vi har de 12 apostlarna. Jesus värdesatte dem inte för att de var på ett speciellt sätt, men de fick ett särskilt uppdrag att lägga grunden för församlingens tro, säger Jesus i Johannes 17. Att jag ber inte bara för dem utan för alla dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Vår tro bygger på de 12 apostlarnas ord. Men det fanns också andra apostlar som var som missionärer. De gick, pionjärer gick till nya områden för att förkunna ordet där det var okänt. Och det var därför Paulus hade kommit till Kreta. Där fanns inga kristna. Och så reser han dit. Och när Gud har gjort ett verk där, så får Titus stanna kvar där och jobba vidare. Oavsett vad ordet apostel betyder, så beskriver Paulus vad som var hans uppdrag. Och här finns mycket att lära oss. I vers 1-2a. Han säger att han är sänd att leda Guds utvalda till tro och till insikt om den sanning som hör till Guds fruktan och som ger hopp om evigt liv. Här skymtar en annan grupp människor fram, nämligen Guds utvalda. Så mitt i Paulus och Jesus och Gud och Titus, det här persongalleriet, så nämns ett kollektiv, en massa, alltså Guds församling. Och det är kring vad Gud vill göra i församlingen som hela det här brevet kretsar, och hela inledningen också. Allting Gud gör handlar om att han vill beröra sitt folk. Allting handlar om det. Och därför var Paulus uppdrag hela tiden riktat till församlingen. Han säger att jag är kallad att leda Guds utvalda. I vårt samhälle blir vi ibland rädda för ledare. Därför att vi tänker att makt kan alltid missbrukas. Och det är alldeles sant. Och historien är full av människor som kanske har börjat rätt och så fallit djupt. Därför att makt i någon mening alltid korrumperar. Men det förtar inte det faktum att Gud vill ha ledare i sina församlingar. Och när jag ser mig omkring i Sverige idag, och jag ser mig omkring i de församlingar som jag besöker, jag blir bekymrad, därför att det här är en bristvara. En fårjord behöver ledare som går före. Och det är viktigt att de gör det med rätt inställning. Vi ska inte, som vi som står här uppe eller som leder ner på golvet, uppträda som herrar över er. Vi ska tjäna er och vi ska vara föredömen för jorden. Men ibland blir vi så rädda att ta det steget och ansvaret att ingenting händer. Men Paulus, han var noga med att Församlingen är värdefull för Gud. Han har köpt den med sitt eget blod. Och därför när han är i Efesos 1, eller så kallar han till sig de äldste och säger: nu ska ni, här kommer jag tillbaka till Göran Skog. Han pratade ständigt om den bibelversen, att vi är satta att leda Guds församling, vi som är äldste och som är ledare. Det är viktigt, och vi ska ge akt på oss själva och på hela den här jorden som Gud har köpt. Det är viktigt att det finns ledare i Guds församling, inte som styr och förtrycker, utan som går före, visar vägen och tjänar i all ödmjukhet. Och vem vet, kanske sitter du här idag som har en sån kallelse, men du vågar inte gå in i den. Du tycker att du inte duger till, du vet inte hur ska det här gå. Jag vill uppmuntra dig från Herren. Om kallelsen är äkta, då ger han dig också kraften och utrustningen. Se inte på dina egna förmågor. De kan du lägga åt sidan. Gud säger inte så här: nu ska du göra det här så får du klara det själv. Han säger: jag vill att du gör detta, men jag har också kraften som behövs för att du ska göra det. Våga gå in i det som Gud kallar dig till. Var inte rädd. Och blir det fel, då är det bara att be om förlåtelse och börja om. Det har alla fått lära sig som har tagit en sån ledaruppgift i Guds rike. Han var kallad att leda Guds församling. Och han var kallad att leda dem till tro på sanningen. Allt en ledare gör i Guds församling måste handla om att föra församlingen fram till en rätt och frisk tro. Tron är riktad till Gud. Församlingsledaren ska som Guds förvaltare framför allt se till att föda församlingen med Guds ord. Därför att det är ordet som föder tro i våra hjärtan. Vi behöver uppmuntra varandra att hålla fast vid allt det Gud har sagt. Och lita på det. För det är bara genom tro som vi blir frälsta. Ibland lurar vi oss till att tro att när vi har gått ett visst tag i vår kristna vandring, av tro till tro, så hamnar vi i ett läge där vi tror att nu, när jag kommer så här långt, då kan jag börja förtjäna Guds kärlek. Jag kan börja klättra på den här stegen upp mot honom. Och så går vi vilse. Vi kan alltid leva av tro. Det finns ingenting annat som föder fram rätt insikt om sanningen. Och det är det han kommer till sen. Att leda församlingen till tro och till insikt om den sanning som hör till Guds fruktan. Man skulle kunna översätta de här orden så här. Att Paulus ville genom Guds nåd leda församlingen fram till en precis och korrekt kunskap om den objektiva sanningen. Har ni hört talas om begreppet fake news ute i världen? Falska nyheter. Om någon hade sagt till mig för 30 år sedan att det samhälle jag skulle leva i idag skulle vara fullt med människor som strider mot varandra om vad som är sant på det här sättet som sker nu, då skulle jag nästan inte tro dem. Men så är det nu. Människor är i en stor kamp och strid om vad som är sant. Men Bibeln säger att det finns bara en enda sanning. Och vi behöver betrakta verkligheten genom ett enda par av glasögon. Och det är genom Guds ord och genom vad Jesus har sagt och allt vad han har gjort. När vi får de glasögonen på oss, då kan vi göra en korrekt bedömning av den objektiva verkligheten. För det finns en sådan. Relativismen och allt det här, postmodernismen, har ni kanske inte känner till de begreppen. Går ju ut på att det inte finns några absoluta värden. Allting är relativt. Det går inte att betrakta. Om jag går ut och ställer mig vid en bil och säger den är röd. Om någon kommer och säger den är grön, så menar samhället i mångt och mycket idag att alla har rätt, för var och en får bestämma vad som är sant. Försök göra det med en burk råttgift. Om jag säger så här: det här är inte råttgift, och säger att jag har det, då dör jag i alla fall, därför att det är fortfarande giftigt vad jag än säger. Det finns en objektiv verklighet. Och Guds församling ska vara en plats där vi har en korrekt uppfattning om tingen runt omkring oss. Sen får människor strida med varandra hur mycket de vill. Men här inne i församlingen, där ser vi på saker och ting genom Guds ords glasögon. Och vi låter Jesus och den helige ande vara uttolkare av verkligheten åt oss. Han får förklara för oss hur saker och ting hänger ihop. Och vi ska inte vara med i den där striden där ute. Den kommer aldrig att leda till någonting. De människorna kommer att hata varandra mer och mer. Vi är kallade att älska dem och visa dem. Det finns, allt är inte så, allt är inte så. Det finns en annan väg. Kom upp ur det där diket och göm dig inte i det där diket. Gå mitt på vägen. Vägen som är Jesus Kristus. Så vi behöver en korrekt uppfattning om verkligheten. Detta var Paulus budskap till församlingarna. Se på världen som den är. Gud har en sanning om världen. Och så kommer han fram till att denna sanning ger hopp om evigt liv. Och då närmar jag mig min huvudpunkt för idag. För det är nästa punkt nämligen. Allting syftar här till att göra det eviga livet känt och tillgängligt för Guds församling. Och det är oerhört viktigt. Huvudpunkten, Guds löfte om liv i Kristus Jesus. Det är genom honom som vi kan ha hopp om evigt liv. För så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det var Paulus. Och nu kommer vi till den andra punkten. Och det är märkligt för att det som skiljer det här brevet från alla andra brev som du och jag skriver. Normalt är det en avsändare och en mottagare till ett brev, eller hur? Och brevet berör sånt som har med dem att göra. Men över alla brev i Nya Testamentet så finns det en tredje person, eller kanske en tredelad person, hur man vill uttrycka det då, i treenighetstermer. Det finns någon som vilar över allt det här, och som Paulus nämner här, Gud. Han finns som en tredje person mitt i inledningen av det här brevet, och så är det i alla andra brev också. Och honom ska vi beröra nu, och han är det allra viktigaste i detta. Han är den person som är orsaken till att detta brev överhuvudtaget kommer att skrivas. Texten säger en hel del om Gud. Och det här är sanningar som vi blir inskärpa i våra hjärtan. Och jag kände när jag förberedde mig. Om jag har någon huvudpunkt här idag. Då är det som kommer nu. Därför att det finns någon här som behöver höra den hälsningen som kommer nu. Lyssna på mig. Evigt liv har Gud som inte kan ljuga, står det. Utlovat från evighet. Och det här är min huvudpunkt. Den Gud vi tror på. Och den Gud som Jesus kom för att uppenbara och som Paulus predikar om. Det är en Gud som inte ljuger. Mycket viktigt. Allt han säger kan du lita på. Och det är inte så att han inte ljuger bara för att han har valt att inte ljuga. Du och jag har den förmågan att vi kan välja att tala lögn eller sanning. Vi bör inte ljuga, men vi har hela tiden möjligheten. Gud har inte den möjligheten. Han kan inte ljuga. I hans väsen så finns inte lögnen. Och därför är det så att allt vad Gud har sagt till dig genom sitt ord, men också när han har talat till dig på olika sätt, min vän, det är sant. Och det kan vara löften han har gett dig om saker som ska hända i ditt liv, i din tjänst för honom, i din familj, sånt du behöver, människor som lider eller vad det nu kan vara för någonting som du brottas med dag och natt. Då är min hälsning från Herren så här: jag har talat sanning till dig. Tro på det. För jag är en Gud som inte kan ljuga. Och när jag ger dig mina löften, då står jag för dem. Lyssna inte till lögnens fader som kommer till dig och säger: Gud kan väl inte ha sagt det där. Du inbillade dig bara. Hör på mig. Du hörde rätt. Och han står för sitt ord. Så det du ska göra, det är att hålla fast vid det. Och jag brukar säga så, hur illa det än ser ut ska du hålla fast vid att han kommer att få sista ordet. Därför att den Gud vi tror på och den Gud som Jesus uppenbarar för oss, det är en Gud som inte kan ljuga. Allt han har utlovat, det har bärande kraft. Och här kunde jag säga amen och gå och sätta mig, för detta var min huvudpunkt. Men det finns några saker till som har med det här att göra. För Bibeln säger det, låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Den enda du kan lita på, det är Gud. Kom ihåg det, och honom kan du lita på. Gud har utlovat något speciellt, säger texten. Evigt liv, det här är också det största löftet. Jag vill inte förringa någonting annat. Gud har utlovat så mycket till dig och mig. Det finns löften som gäller så fantastiska saker. Men det allra största är det eviga livet som Gud har utlovat. Jesus kom till världen för att ge oss just evigt liv. Han kom inte i första hand till att lösa våra problem här i tiden så att vi kan leva utan Gud sen. Han kom inte i första hand för att ge oss materiellt överflöd och för att vi ska vara lyckliga och aldrig vara bekymrade. Eller aldrig möta prövningar eller sjukdom eller något sånt. Nej, därför kom inte Jesus. Han kan hjälpa oss och vill hjälpa med allt det där andra också. Men det allra viktigaste är att Jesus kom för att uppenbara någonting som inte är tillgängligt för oss om inte Gud uppenbarar det. Ni vet, kristendomen är en uppenbarelsereligion, säger vi. Det betyder att om inte Gud visar sig för människan så kommer vi inte åt honom. Därför kom Jesus och hans ärende var att uppenbara det eviga livet. Och han själv är den första och största representanten för eviga livet. Så genom Jesus så har Gud utlovat en väg fram till befrielse från Guds fruktan, min vän. Du behöver inte vara rädd för att dö. Gud har utlovat evigt liv. Jag är 44 år. Jag är yngre än de flesta här. Men jag känner redan hur kroppen min bryts ner. Jag är inte en jätteung man längre. Och jag vet att om Herren dröjer så kommer en dag då min fysiska kropp inte längre kan bära min själ. Vad är min tröst då? Är det bara slut då? Nej. Gud har utlovat evigt liv. Det finns en annan värld som jag egentligen hör hemma i. Och det är därför han har frälst mig. För det är dit jag är på väg. Mitt hemland är himlen. Och det är ditt hemland också. Gud har utlovat evigt liv. Och jag tror att den världen påminner på något sätt om den här. Bortsett från all synd. Men allting är så mycket renare. Varje färg är så mycket klarare. Och allt som finns där är så mycket mer underbart än det vi har här idag. Och dit är vi på väg. Församlingen är en församling. Vi samlas här därför att det finns ett efter också. Där vi får komma in i det eviga livet som Gud har utlovat. Och han ljuger inte. Paulus säger längre fram i samma brev så här. När Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige ande som han rikligen utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. Varför gjorde han det? Jo, detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd. Vi blev av med vår syndaskuld. Och som vårt hopp är, bli arvingar till det eviga livet. Det är det här det går ut på. I den här världen syndernas förlåtelse. I den andra världen evigt liv och fantastisk fröjd och salighet inför Herrens tron. Är inte det någonting att se fram emot? Och så säger han precis efteråt, detta är ett ord att lita på. Gud har utlovat evigt liv och han kan inte ljuga. Alla hans löften har bärande kraft. Och det märkliga är att Paulus säger, Gud har utlovat detta från evighet. Och jag funderar på, vad menar han med det? Det finns olika sätt att översätta det där och förstå det. Men jag tror det handlar om just det där. Att i den där världen, där det inte finns någon tid. Det är mycket möjligt att vi kommer att uppleva någon slags tid där. Men Bibeln säger att Gud lever i evigheten. Det finns ingen växling mellan mörker och ljus, varken dag eller natt. Där fattade han ett beslut utanför tiden. Och från den evigheten, från den världen som inte är greppbar för oss, så gjorde han ett intrång i den här världen när Jesus Kristus själv blev människa. Det är detta som är så fantastiskt. Den evige, den väldige, den obegränsade lät sig begränsas för att uppenbara det eviga livet för oss. Och när Jesus sen kliver fram så säger han, evigt liv är att de känner dig, den enda guden och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Evigt liv är en relation med honom som i evighetens värld en dag bestämde att du skulle bli förhärligad genom hans son. Fantastiskt. Och det var det som hände sen. När tiden var inne uppenbarade Gud sitt ord. Även om Gud hade förberett allt det där. Ni vet hur det är. Om man gör ordning hemma inför ett kalas. Man dukar och man bakar tårta och man lagar mat och gör i ordning allting. så måste man skicka ut inbjudningar, annars blir det ingenting. Och det var precis det Gud gjorde. Han har förberett ett bord, står det, för oss med klara rätter och det starkaste vin, använder bildspråket i Gamla testamentet. Och så sänder han ut sina tjänare för att bjuda in till det här bröllopet faktiskt. För en bröllopsmåltid. Jesus ska gifta sig med församlingen. För att aldrig skiljas åt sen. Och det är därför vi samlas. Vi läser Guds ord. Vi förkunnar det. Vi talar om för varandra. Vi uppmuntrar varandra. Broder, ge inte upp. Gud har utlovat evigt liv. Han kan inte ljuga. Låt oss hålla fast vid det som har fört oss fram till nu. Och låt oss inte tappa modet när tiden går. För det finns något fantastiskt som väntar på oss. Detta är vad Paulus säger i inledningen om Gud. Han säger också i slutet. Och det är vad Gud vill ge oss medan vi väntar på detta fantastiska. Han säger, nåd och frid från Gud, Fadern och Kristus Jesus, vår frälsare. Detta hälsar Paulus med och önskar det till Titus. Gud vill ge oss detta. Och han vill ge dig det idag. Kanske är det en särskild hälsning till dig. Han vill ge dig av sin nåd. Nåd handlar om att Gud ger oss sånt vi inte förtjänar. Av nåd är vi frälsta, säger Bibeln till exempel. Och Gud vill ge oss sin frid. Jag tittar i lexikon och jag är intresserad av vad ord betyder. Och då skriver ett lexikon så här som heter Teus lexikon. Frid är inom kristendomen det lugna tillstånd en själ har som är säker på sin frälsning genom Kristus. Och som inget fruktar från Gud. Och som är nöjd med det den har. Det är vad Gud vill ge dig. Paulus hälsar Titus på det sättet. För det är faktiskt så. Det finns en vandring fram mot det där målet. Som kan vara nog så besvärlig. Vad är det vi behöver då? Vad är det som ska bära oss fram dit? Jag sa i inledningen. När Gud låter oss som en dykare kliva ner i en onaturlig miljö. Vad är det för syrgasutrustning han sätter på oss för att vi ska orka? Han ger oss av den heliga ande, han ger oss av allt möjligt. Det här är två nyckelbegrepp. Nåd och frid. Att Gud ger oss det vi inte förtjänar. Han öser sin nåd över oss. Och han fyller våra hjärtan med frid. Så att vi upplever att om så hela världen, himmel och jord må brinna. Och höjder och berg försvinna. Men den som tror ska finna. Att löftena det står kvar. Ingenting kan rubba dig ur den friden. Detta är vad Gud vill ge dig, min vän. Nåd och frid. Nåd och frid. Avslutningsvis. Titus då. Det står inte så mycket om honom. Men av det vi har läst här så kan vi förstå någonting. Någonting som är väldigt intressant. Paulus säger så här. Jag hälsar Titus, mitt äkta barn, i den gemensamma tron. Det är en vers jag har läst massor av gånger och inte reflekterat över. Vad menade Paulus med detta? Förmodligen hade Titus blivit omvänd genom Paulus förkunnelse. Och de hade fått en väldigt nära relation till varandra. Och arbetade sida vid sida. Jag vet inte om Paulus hade några egna barn. Förmodligen var han inte det. Antingen var han ogift eller enkling och hade inga barn. Det nämns inte någonstans i Nya Testamentet. Vi vet inte heller. Titus som var grek kom från den hedniska världen. Kanske hade hans familj tagit avstånd från honom när han omvände sig. Vi har ingen aning. Men hans familj nämns inte. Men det är så när Gud kallar dig och mig ut ur de sammanhang vi befinner oss. Vi kanske förlorar saker då. Vi förlorar kanske närheten till våra fysiska föräldrar om de tar avstånd från vår tro. Vi är kallade att älska dem, men vi kan förlora människor därför att vi har tagit ställning för Jesus. Då finns det andra som Gud ger oss istället. Paulus blev en andlig far till Titus. Och vi kan läsa om Petrus att han skriver i slutet av sitt första brev att hans son Markus hälsar också de som läste brevet. Jag funderar på det. Petrus hade ingen son som hette Markus. Nej, men det var förmodligen han som skrev Markus evangeliet. Som var som Petrus andlige son. Och Paulus hade en till andlig son. Någon ska gissa vad han hette? Timoteus, ja.
Och Paulus skriver två brev till Timoteus och uppmuntrar honom och säger: ge inte upp nu. Ser ni här hur Gud arbetar? Han ger oss andliga fäder och mödrar för att ständigt uppmuntra oss att hålla ut i det lopp vi har framför oss. Så vi kan, som Paulus sa i slutet av sitt liv: jag har fullbordat loppet. Jag har inte gett upp. Jag har kommit i mål. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans som Gud ska ge åt dem som älskar honom. Fantastiskt. Och det vill Gud ge dig också om du är ensam. Se dig om, han har gett dig en församling som vill bära dig och vara din familj. Om du saknar familj eller har kanske förlorat en familj därför att du har tagit ställning för Jesus Kristus. Ta familjen till dig. Slutligen. Det var till Titus som Paulus önskade nåd och frid. Och jag funderade på det en stund. Varför behövde Titus så mycket nåd och frid? Och då nämnde jag alldeles nyss. Vi kan gå igenom saker i livet som gör att det är nåden och friden som ska bära oss. Och då tittade jag igenom resten av Titus brevet väldigt snabbt och såg: oj. Man brukar tala om utmaningar i dagens samhälle. När vi står inför stora problem. Sånt som egentligen är olösligt. Då skriver vi om det och så kallar vi det för en utmaning. Jag tycker inte om det. Jag tycker det är lite nedvärderande. Men om vi använder det ordet i alla fall. Titus stod inför stora utmaningar där han var. Låt mig väldigt snabbt gå igenom vad det var han var tvungen att göra. Så kommer ni förstå att den mannen behövde verkligen mycket nåd och frid. Och kanske är det en beskrivning av din situation att du står inför sånt som är svårt. Vad skulle Titus göra på Kreta? Jo, han skulle utse äldste i församlingarna på Kreta. Oj, vilket ansvar att göra det. Han hade att hantera besvärliga människor. Orosstiftare, pratmakare och bedragare, kallade Paulus det. Det är ord och inga visor det, va? Han hade fått uppgiften att tillrättavisa dem strängt. Han skulle förmana olika grupper i församlingen på samma sätt, men ändå på olika sätt beroende på ålder, kön och social status. Han skulle få de nykristna att underordna sig myndigheter och makthavare på rätt sätt, hålla fred med sin omgivning till skillnad från världens människor som endast hatade varandra. Han skulle med en ständig undervisning inskärpa ordet i församlingen så att den förblev ren och fri från villolärare. Han skulle öppet avvisa dem från gemenskapen ifall de inte omvände sig. Och det här skulle han göra skyndsamt så han kunde resa efter Paulus till Nikopolis. Allt det där skulle han hinna med. Och så skulle han sörja för resande förkunnare som kom på besök. Som ett föredöme för resten av församlingen när det gällde att göra goda gärningar och så vidare. Man kan göra listan hur lång som helst. Han stod inför rejäla utmaningar. Titus behövde mycket nåd och frid. Nu kanske inte du och jag är i den situationen. Men det kanske är så, min vän. Det här var ju lite skämtsamt, va? Du kan stå inför saker som är svårt. Gud vill ge dig nåd och frid idag. Han vill fylla dig med sin kraft. Det är inte säkert så att problemen försvinner på en gång. Men du får en frid i ditt hjärta. Som inte går av för hackor. Låt mig avsluta med att säga så här. Den bok jag håller i min hand, hela den är faktiskt ett brev. Det är ett brev som är riktat från Fadern i himlen till dig. Det är ett kärleksbrev som du ska ta till dig. I den står om allt det som han har utlovat. Och du ska veta det, min vän. På varje sida i den här boken så utlovar Gud dig evigt liv och nåd och frid om du håller dig nära honom. Och det allra viktigaste jag vill att du ska komma ihåg efter den här stunden, det är att den Gud vi tror på, han ljuger inte. Han kan inte ljuga. Det finns inte i hans väsen. Varje människa må vara en lögnare. Och om du ser det om i världen, då kan man undra många gånger, finns det någon man kan lita på? Nej, det kanske inte gör det där ute. Ibland undrar jag om vi kan lita på oss själva ens. Kan vi lita på vår egen förmåga att bedöma saker och ting? Det är inte alls säkert. Vi får be Gud om nåd till det. Men det finns en vi alltid kan lita på. Han står för allting han har sagt. Och ingenting han har sagt går sönder. Och allt han har lovat kommer att ske. förr eller senare, som vi sjunger i en fantastisk lovsång. Det var min hälsning till er idag. Hoppas ni vill ta emot detta. Låt oss be tillsammans. Jesus, tack att du är sanningen själv. Och du ljuger inte, Herre. Varenda ord som kommer ut i din mun, det är bröd för våra själar. Och vi ska leva av detta. Nu vill jag be att du ska välsigna varje broder och syster som är här idag. Herre Jesus, kom med nåd och frid över var och en som sitter här. Tack att du vill lyfta av bördor, Herre. Du vill låta din frid komma in vid som oceaner, Herre, och bryta mörkret i någon människas själ. Jesus, jag ber också att vi ska få en sån där obändig tro på dig. Att allt vad du har sagt, det är sant, det står fast. Tack också, Herre, att du en dag ska komma tillbaka. Från evigheten där du sitter på Faderns högra sida ska du komma ner hit och du ska hämta din församling. Och vi ska aldrig mer skiljas. Och jag vill prisa dig, Jesus, för detta. Att du är nära och att du kommer snart. Prisat vare ditt underbara namn. Jag ber dig, Jesus, låt oss vara redo för denna dag och lyfta våra huvuden och se fram emot den befrielsen. Tack, Herre, att du har lovat oss, var och en av oss, ett rum i Faderns hus. Och du kommer för att hämta oss dit. Prisat vare ditt namn. Välsigna församlingen här. Välsigna hela bygden. Tack att du har en plan och vi ber att den ska gå i uppfyllelse. I Jesu namn. Amen.
Är du min klippa, min eviga ro? Endast på dig vill jag bygga mitt bo. Allting jag uppgav och allting jag vann, när jag min frälsning i Guds ordet fann. Hoppet jag nu äger, fann jag i dig, kraften och nåden som räddade mig. Jesus, du min Herre, är sanning och ljus. Öppna som jag lever är format av dig, skaparens händer som omsluter mig. Öppna du mina ögon, kom ta så min hand, led mig som jag känner har fäste i dig. Kom, Herre, kom, jag.